Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
Produktutveckling är avgörande för alla företag. Om man inte följer med sin tid och lyssnar på kunderna finns risken att en konkurrent springer förbi eller att man helt enkelt går under.
Det här låter enkelt, men det är inte. Inte ens för ett av världens starkaste varumärken.
Välkommen till Misslyckade affärer, som i det här avsnittet ska berätta historien om vad som hände när Coca-Cola ändrade sitt recept och anklagades för att vara landsförrädare. I Radio Play Studio sitter jag, Mattias Bergman, och du, Andreas Utterström. Du får säga någonting, ja eller något, bara för att...
Eller så säger jag mitt eget namn, det är vilket som.
Det är skitfånigt. Brevskörden till Roberto Goizueta är enorm. Det blir så när man är vd på Coca-Cola. Det är något som så att säga ingår i arbetsbeskrivningen. Men 1985 får Goizueta ett brev som han sent ska glömma. Det är en förfrågan om en autograf. Men brevskrivaren ber inte om en sån för att han eller hon är en dedikerad samlare eller imponerad över vad Goizueta har åstadkommit som ledare för ett av världens mest kända varumärken. Tvärtom. Brevskrivaren vill ha autografen eftersom hen tror att den i framtiden ska bli värd en förmögenhet. Varför det? Jo, för att Coca-Colas vd, spår brevskrivaren, i framtiden kommer att bli känd som en av de dummaste direktörerna i amerikansk företagshistoria. Men vad är det då Roberto Goizueta har gjort? Har han kallat sina kunder för idioter? Eller har han fattat beslut om att flytta produktionen till Sovjet? Nej, men han har gjort någonting som upprört miljoner amerikanska Coca-Cola-konsumenter nästan lika mycket. Men vi tar det från början. 1985, i året när Ronald Reagan svärs in som president i USA för andra gången. I Storbritannien avbryts en gruvarbetarstrejk som pågått i nästan ett år. Hemma i Sverige fascineras biobesökarna av James Camerons film Terminator. Men mest av allt så nynnar vi kanske på Lade Svinge, Bobby Socks schlagerdänga som har vunnit Eurovision Song Contest. Det här är en spännande tid på många sätt. Förändringens vindar blåser över världen. Reformer i Sovjetunionen, initierade av den nya ledaren Mikhail Gorbachev, kommer så småningom att leda till kalla krigets fall. Här i Sverige ersätts 70-talets aktivism av en satsa-på-dig-själv-kultur med börsrally och vidlyftiga lån från oförsiktiga banker. Men vissa är fortfarande konservativa, i alla fall vissa programledare på Sveriges Television. Som Sivert Öholm, som är en av landets då största tv-stjärnor. I sitt program Svar direkt går han till attack mot hårdrock, som han tycker är djävulens musik. Han anser att den är på väg att skaka samhället i dess grundvalar.
Vad? We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Även i Coca-Colas styrelserum i Atlanta i Georgia i USA känns det att nya tider råder. Trots att företaget vilar på en extremt stabil grund. Få varumärken har en så stark relation till sina konsumenter som Coca-Cola.
Dricker du Coca-Cola?
Aldrig någonsin.
Nej. Mina barn får bara dricka läsk en gång om året.
Vilken dag då?
Nyårsafton. Då är det fest, ser du.
Ja.
Mm.
Läsken har lyckats med något som många produkter bara kan drömma om. Att nå över alla gränser. Svart, vit, urban, landsortsbo, fattig, rik spelar ingen roll. Klass, ingen faktor. alla amerikaner har råd med en läsk. Och alla dricker Coca-Cola. Coke syns överallt. Det är reklamfilmer med lyckliga, smala människor. Och ingen som ser ett sportevenemang i USA kan missa den snirkliga logotypen. Så här pratar Roberto Goizueta, koncernchefen, om den massiva marknadsföringen.
Coca-Cola is attached to music. Coca-Cola is attached to sports. We like to say that if it does not move, we paint it red. And if it moves, we sponsor it.
Det här hade apotekaren John S. Pemberton knappast räknat med när han 1886 uppfann drycken, som till en början marknadsfördes som medicin. Varumärket Coca-Cola registrerades 1893, Coke 1945, och den karaktäristiska flaskan kom ut på marknaden 1916.
Den måste man säga är väldigt snygg, den här snirkliga flaskan, speciellt den som är lite mindre. Otroligt snygg.
Stämmer det att den är gjord efter kvinnokroppen så att den ska vara typ sexuell?
Kan inte tänka mig, det i USA vi pratar om.
Ja, men det är ju både ett land av religion och av oblyg sexualitet.
Sant.
Coca-Cola är med andra ord en produkt med urstarka traditioner. Och dessa har företaget värnat till varje pris. Men kanske har man blivit lite mätt. För konkurrenten Pepsi har, med sin lite sötare smak, blivit allt mer framgångsrik. 1948 hade Coca-Cola 60% av marknadsandelarna. 1984 var siffran ungefär 22%. Och värst av allt är att Pepsi flåsar Coke i nacken med sina 19%. Här måste det ju vara av all läsk, va?
Just det.
För de senaste åren har Pepsi gjort allting rätt. Man har till exempel satsat hårt på att ta sig in i snabbmatskedjorna. Och så har företaget gjort sin smarta kampanj The Pepsi Challenge, där den ena amerikanen efter den andra i blindtester väljer Pepsi framför Coca-Cola.
This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke, the Pepsi Challenge. Pepsi. And all across America, more people pick Pepsi. Pepsi. Time Pepsi. After time after time. Pepsi
Cola. Ja, jag minns ju själv den här utmaningen från mina tonår i Karlskrona.
Just det, men då såg man den på bioreklam, va, eller?
Nej, jag har gjort den.
Du har gjort den alltså?
Ja, på något utanför något ICA-varuhus så stod de där med plastmuggar och så fick man testa. Jag minns att jag valde Coca-Cola och han som körde testet, som ju var en inhyrd bleking, blev lite småsur.
Fan. Jag trodde du skulle säga att du valde Pepsi eftersom du brukar framställa dig själv som något av ett sockermonster.
Ja, men det är jag ju, men det var ju blindtest. Hör du till dem som är, det finns ju cola-nördar.
Mm.
Är du en sån?
Nej, har aldrig varit eftersom jag försöker hålla nere läskintaget på grund av beroendepersonlighet. Så att jag tror att om jag börjar dricka det här för ofta så kommer jag inte sluta.
Men skulle du kunna sätta skillnaden mellan Coke och Pepsi?
Jag tror det, för Coke har ju en liten... vet inte vad det är. Den smakar lite... någon liten annan eftersmak. Pepsi är bara sött, så som jag minns det.
Okej. Okay.
Ja.
Ännu ett opartiskt avsnitt från misslyckade affärer.
Just det.
Ja. Hur som helst. Den vikande marknadsandelen skapar en orolig stämning i Coca-Colas styrelserum. Där ser man hur världsherraväldet håller på att glida företaget ur händerna. Och det gör inte minst Roberto Goizueta. Och Andreas, jag tänkte att vi måste ju prata lite om den här Roberto. Han är ju fantastisk.
Ja, det är jag som har skrivit det här manuset. Men du gick ju igång på den här koncernchefen. Så du har ju forskat lite mer om honom.
Men ja, inte mycket, men lite. Har du inte läst hans profil?
Inte så noga som du verkar som.
Alltså, född på Kuba och i någon slags medelklass. Han börjar jobba i Coca-Cola när han är 22 år. Då jobbar han alltså på en flaskfabrik. Sen blir han ganska snart ansvarig för 5 fabriker som någon slags teknisk chef. Och 1980 då är han alltså koncernchef för hela bolaget. Tänk den karriären.
Det är ju, han är ju väldigt amerikansk då på två olika sätt. Dels jobbar han för ett företag som nästan är synonymt med USA och amerikansk imperialism och om man så vill, och deras liksom förmåga att exportera saker som alla inte gillar. Och för andra så är ju hela hans livshistoria, så som du beskriver den, perfekta exempel på the American dream, nämligen att även om du föds under dåliga förutsättningar och bara jobbar hårt och följer reglerna, som Bill Clinton sa, så kan du få ett väldigt bra liv. USA älskar ju sådana där historier.
Men de gör ju det. Och så Roberto, han är alltså chef på Coca-Cola från 1980 till sin död 1997. I 17 år har han den stolen.
Mm.
Det går ju knappt att tänka sig idag att någon skulle sitta så länge på en vd-stol. Men under den här tiden...
Och det här, nu är det börsnoterat.
Oh ja.
Mm.
Oh ja.
Och då är det ändå konstigt att han klarar sig kvar så länge.
Ja, ja, nej, men det är otroligt alltså. Nu var det visserligen ganska länge sedan, men och det här är en misslyckad affär vi ska berätta om, men trots det kan man inte riktigt säga att Roberto misslyckades. 1980 när han tillträder, då är marknadsvärdet på bolaget 4 miljarder dollar.
Mm.
Det går inte att föreställa sig hur mycket det är, men vi kan ju säga att när han slutar är marknadsvärdet 150 miljarder dollar.
Värd sin lön med andra ord.
Ja, herregud. Och tänk så mycket skatt och sånt som det här då genom börskursen har lett till att företaget har betalat. Nu ska vi se. 1985 kan Roberto och resten av företagsledningen konstatera att försäljningssiffrorna har sjunkit 15 år i rad. Och nu är det nog. Någonting måste göras. Frågan är vad? Kanske är det ändå dags att ändra lite grann i receptet på drycken. Det har aldrig hänt att Coca-Cola har gjort någonting sånt. Men för en sån här produkt, där smaken är allt, är det också ett gigantiskt riskfyllt steg. Receptet är bolagets mest skyddade hemlighet, den heliga graalen för läskbranschen. Så nu börjar snillen i vita rockar i Atlanta att experimentera för att hitta en ny variant på världens mest älskade läsk. Och arbetet pågår i flera år. Bolaget anordnar det ena smaktestet efter det andra och låter 200 000 personer testa det nya receptet. Och smaken då? Ja, den nya smaken beskrivs som järvare, rundare och mer harmonisk. Man skulle också kunna säga att det smakar sötare och lite mer som värsta konkurrenten Pepsi. Men trots den gedigna researchen och miljoner dollar som läggs på den ena svindyra konsulten efter den andra är vissa på Coca-Cola fortfarande tveksamma. Det är som sagt ett väldigt stort steg att ändra själva produkten. Ska man verkligen våga byta smak? Men vd Roberto Goizueta är säker på sin sak. Han säger till och med att det här är the surest move I ever made. Men om den traditionella smaken har funkat så bra på konsumenter i nästan 100 år är frågan hur de kommer att ställa sig till någonting nytt. Ibland är folk mycket mer konservativa än man tror. Och framförallt är vi vanemänniskor i betydligt högre utsträckning än vad vi vill låta påskina. Men Coca-Cola bestämmer sig trots allt för att trycka gasen i botten. Pepsis segertåg ska stoppas och det är dags för en ny Coca-Cola.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl
för fan vara och bajsa i jag tycker fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Den 23 april 1985 går Coca-Cola ut och berättar att deras dryck har ett nytt recept och att läsken från och med nu kommer att säljas under namnet New Coke. Burken får en ny 80-talsdesign som idag mest för tankarna till breakdance eller Eddie Murphy-filmer. Men det här tas inte väl emot av kunderna. De gillar helt enkelt inte den nya smaken.
Death and taxes and the picture of George Washington on the dollar bill. Those are among the few constants in a changing world. But now another of those constants may be changing. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. James McManus reports.
Eftersom det fortfarande finns massor av burkar och flaskor med originalreceptet kvar ute till försäljning, så åker vissa i panik till sina matbutiker, köper på sig så mycket Coca-Cola de bara kan och fyller källar och garage med originaldrycken. Och medierna, ja, de går i spinn. Det här är en nyhet som alla amerikaner kan relatera till och ha en åsikt om. Vissa engagerar sig förstås lite mer än andra. Någon har 900 flaskor original i sitt privata lager. i San Antonio i Texas, känt för att tidigare ha varit en stad i USA med flest överviktiga. Där hamstrar en man Coca-Cola för 10 000 kronor. Och när tidningen Newsweek intervjuar en kvinna i en mataffär och ber henne ta en klunk av den nya drycken, svarar hon genast: "It sucks." Det påstås till och med att saknaden efter original Coca-Cola gör vissa amerikaner deprimerade. Det är svårt att föreställa sig idag när det finns så mycket smaker på varje varumärke.
Vad i Sverige idag skulle kunna skapa samma reaktioner? Att man ändrar smaken på mjölk?
Ja, det är ju där alltså.
Fast eller... det har man väl, har inte Arla testat smaksatt mjölk? Mjölk med jordgubbssmak tror jag, som inte blev någon succé. Jag har för mig det.
Nej, men det är ju de här, man får väl gå till de här ursvenska sakerna. Abbasill och sånt.
Ja, men då kan ju folk bli provocerade över att man testar nya smaker. Å andra sidan vill vi ju varje år ha glöggen. En ny smak på glöggen. Den ena konsten än den andra. Mm. Så det är märkligt.
Ja, det är svårt att jämföra, men det är också otroligt att tänka sig, här har vi ett bolag som tar en sån gigantisk risk, men inte genom att de testar och har den nya produkten vid sidan om den gamla.
Nej, det är otroligt.
hur hände där?
Otroligt märkligt.
För de byter ut den rakt av.
Rakt av, ja. Mm.
Det går faktiskt så långt att protestgrupper bildas för att motverka den omstörtande samhällsförändring som det nya receptet på Coca-Cola innebär. Sammanslutningen Society for the Preservation of the Real Thing and Old Cola Drinkers of America, de hävdar att man har rekryterat 100 000 anhängare. Det är ju lätt att tänka sig.
Ja, oh ja,
100 000 dumma amerikaner, det finns det ju utan problem. Andra beger sig till huvudkontoret i downtown Atlanta med skyltar vars budskap skriker ut "We want the real thing" och "Our children will never know refreshment".
Jag älskar den där, "Our children will never know refreshment". Det är så jag skulle åka till Arlas huvudkontor om mjölk från och med nu skulle smaka bara jordgubb.
Ja, och det är ju väldigt amerikanskt att man, om man inte blandar in Gud, så blandar man in sina barn.
Och Gud kommer ju lite senare här. I manuset.
Ja, det är bara några meningar ner här. Vänta bara. Och så finns det de som inte bara känner sig personligt förolämpade av New Coke, utan till och med ser förändringen som en attack mot den amerikanska kulturen. De här människorna jämför den nya läsken med att man bränner den amerikanska flaggan eller skriver om grundlagen. Du kan väl läsa det där?
Ja, nu kommer Gud citatet där. "God and Coca-Cola are the only two things in my life. Now you're taking one of those things away from me."
Ja, så står det i ett brev som skickas till Coca-Colas huvudkontor.
Man skulle gärna vilja se en intervju med en person vars enda två saker i livet är Gud och Coca-Cola. Mm. Det är en dokumentärfilm av Filip och Fredrik.
Ja, det är det. Och inte ens i våra sociala medietider så... är det svårt att tänka sig en svensk som skulle ta till sådana otroliga överdrifter.
Mm, och just det här när man jämför med flaggbränning. Det är ett otroligt känsligt kapitel, det här med att bränna flaggor i USA. Det är ju som om man skulle ställa sig och pissa på liksom Astrid Lindgrens böcker eller någonting i Sverige. Det är så oerhört fult. Jag vet inte vad man skulle jämföra med. Vad är det med svenska vi har?
Alltså det är svårt, för att vi i Sverige, vi pissar ju alltid på det som är väldigt svenskt.
Fast
typ
inte
julvärlden får kritik.
Fast inte Astrid. Gå ut och säg offentligt att Astrid bara skrev en massa skit. Då får du gå i landsflykt, alternativt ha Säpo beskydd.
Ja, den som jobbar på Coca-Colas kundtjänst kan inte ha det lätt. Dit kommer plötsligt 1500 samtal om dagen, till skillnad från normalt 400. Vissa uppgifter talar till och med om 8000 samtal om dagen. Och det är inte bara medarbetarna i kundtjänsten som blir utskällda. Kritikerna verkar hålla alla anställda på Coca-Cola, från städare till produktchefer, personligen ansvariga. Men hur kunde det nu bli så här då? Coca-Cola har ju faktiskt testat receptet på inte mindre än 200 000 personer. Resultatet visade också att de föredrog den nya, lite sötare smaken. Men det testarna inte tar hänsyn till är ju det känslomässiga band som många konsumenter har byggt upp till läsken. I en värld där så mycket är på väg att förändras finns det kanske ett behov av att vissa saker är som de alltid har varit. Kalkon vid Thanksgiving, predikan i kyrkan och läsken i kylen. Nu är frågan vad företagsledningen ska göra. Hålla ut eller ge vika? En månad går, två månader går. Men försäljningen av New Coke, den tar inte fart. Och konsumenternas ilska verkar inte lägga sig. Till slut inser Roberto Goizueta och de andra Coca-Cola-höjdarna att de måste lyssna på kritiken. Den 10 juli 1985, efter bara 79 dagar, är det klassiska receptet tillbaka. Och det här är ingenting som går obemärkt förbi. Beslutet att gå tillbaka till Coca-Cola original, det hamnar på första sidorna i stort sett varje amerikansk dagstidning. Och inte nog med det. Två av de stora tv-kanalerna bryter sina ordinarie sändningar för extrainsatta nyheter. ABC, som tjänar massor med pengar på sin dagsåpa General Hospital, går till och med in och kör breaking news mitt i ett avsnitt. Ja, det här är nyheter som amerikanerna har väntat på. Äntligen har den stora läskjätten tagit sitt förnuft till fånga. På bara två dagar tar nu Coca-Colas kundtjänst emot 31 600 lyriska samtal. Vissa av kunderna litar inte riktigt på företaget längre. Kanske kommer den gamla hederliga smaken att vara borta igen snart. Så det är lika bra att hamstra. Någon tar i från tårna och köper 900 flaskor cola för att vara på sin säkra sida. Frågan är nu vad företaget ska göra med New Coke som man har satsat så mycket pengar på. Ska den bara läggas ner? Nej, ledningen bestämmer att New Coke ska finnas kvar sida vid sida med Coca-Cola Classic, som originalet numera kallas. Med hjälp av offensiv marknadsföring får konsumenterna hjälp att skilja det nya från det gamla. Så här, i den amerikanska tv-reklamen så låter New Coke så här. Och Coca-Cola Classic, den låter så här.
Jag kollade faktiskt när jag var i mataffären senast och då såg man att det stod med liten stil Classic på Coca-Cola. Men idag är det en annan sak för att det finns så många olika sorter liksom. Men det var ändå spännande att de har behållit det.
New Coke blir aldrig den där stora succén som företaget hade hoppats på. Inte ens när man gör en Cherry Coke-variant. Är det alltså med körsbär?
Precis, den kom jag ihåg när jag såg för första gången. Då köpte vi faktiskt den. Vi drack en del läsk när jag var liten. Mina föräldrar var inte lika hårda mot mig som jag är mot mina barn. Och då kom jag ihåg att jag tyckte att det var fantastiskt med eftersmak av konstgjord körsbär.
Aha.
Men det var ju också stort för en pojke som var uppvuxen med Konsums utbud i Nora.
Det låter inte som någon särskilt vuxen smak.
Verkligen inte. Nej.
Eller när man 1990 byter namn på New Coke och kallar den Coke 2. 8 år senare går det bara att köpa den utskällda produkten i vissa delar av USA. Och 2002 begravs den helt. Det är otroligt att den är kvar så länge.
Ja.
Men minnet av New Coke lever fortfarande kvar. Inte minst för att den ibland kallas för århundradets marknadsföringstabbe. Intressant är att Coca-Cola inte försöker gömma undan den här delen av sin historia, utan tvärtom lyfter fram den på sin egen hemsida. Och den tidigare vdn Roberto Goizueta, han hade fram till sin död 1997 ingenting emot att prata om New Coke. När Coca-Cola på 90-talet firade sin misslyckade satsning menade han att det här faktiskt var ett skolexempel på intelligent risktagande. Goizueta uppmanade också alla anställda att anamma samma filosofi, eftersom den enligt honom är avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Den som bara satsar på säkra kort kommer förr eller senare att bli omsprungen eller gå under.
Här fångar vi faktiskt essensen i hela den här podden Misslyckade affärer, att det som verkar vara ett solklart misslyckande, om man zoomar ut lite, kan visa sig bara vara nödvändigt risktagande eller någonting som senare visar sig vara framgångsrikt för att man har fått insikter man kan använda eller för att tiden är mogen för produkten.
Ja, precis. För att New Coke-experimentet gjorde ju att alla plötsligt pratade om Coca-Cola. Och bolaget fick lära sig vilka extremt starka band konsumenterna hade till företaget. Och den typen av kunskap om kunderna är värd miljoner, kanske miljarder för en global jätte av Coca-Colas storlek. Därför går det förstås att argumentera för att New Coke i själva verket inte var så misslyckad som affär, utan kanske världens dyraste konsumentundersökning istället. Experimentet med den nya smaken har naturligtvis också, eftersom vi pratar om USA, givit upphov till en del konspirationsteorier. En går ut på att New Coke-haveriet var uttänkt från början. Att Coca-Cola medvetet lanserade en äcklig läsk, vilket skulle få konsumenternas desperata längtan efter originalet att bidra till att försäljningen ökade när den gamla smaken sen kom tillbaka.
Var detta den längsta mening jag någonsin har skrivit i ett manus? Ja. Ska vi repetera det där? Jo, konspirationsteorin går alltid ut på Coca-Cola gör en äcklig läsk. Det gör att konsumenterna längtar så mycket efter originalet.
Ja.
Och det här har Coca-Cola räknat ut. Så när de väl ger vika då, trots att det förtrycket, och säger nej, men vi börjar sälja originalet igen, då är folk helt desperata och bara köper som aldrig förr, och att detta då skulle varit uttänkt från början.
Ja, om den här konspirationsteorin sa i alla fall Coca-Cola-bossen Donald Keough: "We're not that dumb and we're not that smart." Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer med mig, Mattias Bergman, och Andreas Utterström. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Om vi inte hörs i den här podden så kallar vi oss för Commercial Content och berättar om företag och ger nya bilder av dem.
Vi ska också tipsa om en annan podd som du kan lyssna på om du är intresserad av ekonomi, nämligen Kapitalet, som är en podd som berättar historier om till exempel hur det gick till när syndikalisterna startade världens bästa försäkringssystem.
Mm, absolut. Den här podden recenserar du och betygsätter i iTunes, så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om andra misslyckade affärer till mailadressen misslyckade@bplus.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.